Maria Kvist heter jag och ska få läsa bibelordet eller bibelkapitlet idag som är Efesierbrevet 4. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss som har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Det är att han steg upp. Vad innebär det om inte han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt allt slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er.
Tack så mycket, Maria. Hörrni, när vi går igenom en bibelbok så där som vi gör nu då, nu är det Efesierbrevet vi läser söndag efter söndag, så kan det hända att våra predikningar får lite olika karaktär. Och det kan man säga att idag blir det lite annorlunda tror jag än de vi har haft tidigare. Men det tror jag är bra. Och ni kan lyssna på den första och den andra av predikningarna som har varit i Fesebrevet 1 och 2. De ligger ute som podcast på våran, man kan hitta våran, via vår hemsida eller någon sån här podcast-app. Men den förra blev tyvärr, så blev inte ljudet bra. Det liksom missade några sekunder lite här och där, så det, man hänger liksom inte med. Och det var lite tekniska bekymmer som gjorde det. Så den finns inte med. Men förra veckan så predikade Josefina över kapitel 3. Och då sa hon, eller bland annat så gjorde hon gjorde Paulus bön i det kapitlet till våran bön. Och det tyckte jag var så starkt. Och så hade hon utmanat ett litet gäng, det var 4 personer som hade skrivit en sång. Utifrån också det kapitlet som de sjöng framför det här. Så jag hoppas innerligt att du som missade det ska få chansen någon mer gång. Vi får väl utmana dem lite, pressa dem lite det här. Att ni får ju se till så att det kommer ut liksom. Nästa vecka. Nästa vecka sjunger de den igen. Ja, men då vet du det som inte var med förra veckan. Då kommer du nästa vecka. För den sången vill du inte missa. Men hon pratar också om att det finns en utmaning i det kapitlet. Som det börjar liksom där och så fortsätter det vi har idag. Och det är just det här med att stå enade tillsammans. Hon nämnde en grej också. Som jag tänkte påminna om. Att när det står därför i Bibeln så är det väldigt ofta att då syftar det tillbaka på det som har stått tidigare. Så när du läser därför i Bibeln då tänker du, varför? Jo, det som står tidigare motiverar det som kommer nu. Så läs Bibeln i sitt sammanhang. Och där är Efesierbrevet ett sånt otroligt tydligt exempel på just detta. Att det hänger ihop. Det är nästan som att hela Efesierbrevet är ett långt resonemang från Paulus. Där han gång på gång säger därför, därför, därför. Och just så är det när vi börjar i det här kapitlet också. Idag ska jag sätta fokus på första verserna bara i det här kapitlet. Det betyder inte att jag tycker det andra är oviktigt eller så. När Maria läste nu så tänkte jag, och det skulle man vilja säga något om, och det skulle man vilja säga något om, och det. Så jag satt liksom så här, vad har jag gjort? Jag bestämt mig för att bara fokusera på några verser. Men det handlar om att jag tänker att det här är liksom det här är kärnan i det här kapitlet, och därför vill jag sätta fokus där. Och så utvecklas det på olika sätt vidare. Men Gud kan tala genom andra verserna också. Absolut. Men om vi börjar då i vers 1 i kapitel 4. Så är det som en slags rubrik för det här kapitlet. Alltså därför, där har ni det ordet, uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Om man då tänker sig den kallelse ni har fått. Därför uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Då tänker jag på att kallelsen vi har fått, det är det som han har skrivit om. Är det som är innan i Efesierbrevet. Kapitel 3 och 2 och 1. Och där läser vi om, och det har vi ju pratat om nu i 3 veckor. Om att det är en kallelse först och främst till Kristus. Till Jesus Kristus. Vi är kallade till honom. Sen innebär det att vi är kallade till hans nåd som rikt flödar över oss. Vi är kallade till gemenskap i kroppen som är församlingen. Och vi är kallade till, nu tappar jag bort vad jag skulle säga, men bort från skiljelinjen mellan judar och hedningar till exempel. För att i honom är det borttaget. Och vi är kallade till att bli rotade i Kristus kärlek. Och så massa andra saker. Massa saker som Kristus har gjort för oss och som gör att vi kallar den här serien för just Kristus för oss. Så har du inte läst och varit med tidigare så läs gärna liksom, kapitel 1, 2 och 3 i Efesierbrevet. I kapitel 4 är det som att det här går över till att Paulus då uppmanar läsarna, de som har skickat brevet till, men också dig och mig, att då ta ett steg och leva i detta. Lev värdigt kallelsen. Det är så tydligt tycker jag dock när vi läser det att det här är våran respons på vad han har gjort för oss. Alltså det är inte, det här kommer inte först. Se till att leva värdigt, för då kommer Kristus göra det här för er. Utan det är ju tvärtom. Kristus har gjort för er och därför ska ni leva värdigt. Grunden är i vad han har gjort för oss. Den kärlek han har visat oss, den förlåtelse han har givit oss, den nåd som rikt har flödat mot oss och fortsätter flöda mot oss. Och därför, för att vi har fått det, så är vi kallade att leva också i det. Och det tycker jag är viktigt att ha det som poäng. Ni har hört mig säga det förut. Om det, har ni hört mig predika typ 2 gånger tidigare, då har ni hört mig säga det. För jag fortsätter att prata om det. Det är så viktigt att det är vår respons på det han har gjort. Men här infinner sig också det som jag skulle vilja kalla för liten ambivalens hos oss. Vad betyder ambivalens? Ja, men en liten kamp i oss, eller en liten utmaning att det drar åt olika håll. Därför att i det här så finns det ju då en uppmaning att vi ska leva på ett sätt som är annorlunda än vad vi kanske gjorde förut. Eller annorlunda mot jämfört med den som står utanför gemenskapen eller utanför Kristus. Och det utvecklar ju Paulus i det här brevet. Hela egentligen vers 17-32, alltså andra halvan av det här kapitlet, handlar ju om det. Olika sätt vi liksom han utvecklar för hur vi ska leva våra liv så att det är annorlunda jämfört med den som är utanför Kristus. Så vi är tänkt att leva med Kristus i centrum. Vi kallar det till honom och vi ska följa honom. Vi ska vara han ska få vara våran vägvisare. Men så har vi ju det där att vi brottas också med synden. Och vi har en kamp i vårt liv att följa honom på riktigt. Det blir också tydligt här, eller hur? Paulus, han fortsätter ju i vers 2 här, om du lägger på den, Botros. Så skriver han, så här vill han att vi ska leva. I ödmjukhet och mildhet. Med tålamod och överseende mot varandra i kärlek. Alltså, det finns den här kampen i oss. En riktigt dålig effekt av den kampen. Det är att man skulle leva ett liv som är liksom skenheligt. Alltså att man försöker se ut som att allting är så jättebra. Jag klarar allt. Jag har inga problem. Jag mår bra. Det finns inga frestelser som rör mig. Det finns ingenting. Jag har aldrig gjort något dumt mot någon. Alltså man försöker leva sitt liv som att det ska se ut som att allt är så bra. Det är en väldigt dålig effekt. Om man känner att man lever i kampen. Att man inte vill visa det utåt. En mycket bättre effekt är just det här. Att det gör att du blir ödmjuk. Inför att det finns en kamp i mitt eget liv. Det finns en kamp i andras liv. Det gör mig ödmjuk inför att vi har alla utmaningar. Det gör att jag kan agera på ett mildare sätt mot människor. Med ett annat tålamod. För jag vet att de har också problem i sina liv. Som gör att de kanske agerar på sätt som inte är riktigt liksom rätt alltid och rationellt alltid. Och då kan vi också ha överseende med varandra. Och när jag tänkte på den här versen så ser jag att mitt eget liv så vet jag att det finns saker som påverkar hur jag agerar. Som gör att jag inte lever på det här sättet. Det kan vara från mig själv att jag gör saker själv. Jag gör någonting som är dumt. Och det gör att jag liksom blir mindre ödmjuk. Eller så gör jag något bra och det gör mig mindre ödmjuk också. Så kanske också kan vara. Men det kan också finnas grejer som kommer utifrån som påverkar mig. Som jag kan inte påverka den här grejen, händelsen. Men det påverkar mig så att det jag sen i min tur kan påverka, det gör jag sämre mot andra människor. Hänger ni med vad jag menar? Jag kan låta saker liksom inte påverka mig. Jag kan försöka jobba för att saker inte ska påverka mig så att jag agerar negativt mot andra människor. Det är det jag liksom är ute efter här. Och den här uppradningen, det är 4 grejer som Paulus nämner här. Det tangerar ju, eller det finns ju en slags, det är en slags kortare version av det som vi kallar för andens frukter som vi läser om i Galaterbrevet 5. Där skriver Paulus om allt det där goda och så säger han att köttet och anden, Det är två olika krafter i oss. Det är just den här ambivalensen. Det drar i oss från olika håll. Och så skriver han på ett annat ställe om att det jag vill, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Och när jag, varje gång jag läser det så tänker jag, jaha, han var också som jag alltså. Han var också en människa. För det känner jag igen mig i. Det som jag egentligen, man verkligen tänker efter och tänker så här, långsiktigt framåt. Det här är vad jag vill med mitt liv. Jag vill liksom så här, någonstans där borta siktar jag på. Det är vad jag vill egentligen. Gör jag utifrån det? Ja, ibland. Men också ibland. Nej, då gör jag något helt annat. Det som jag egentligen vet att jag inte vill och som inte hjälper mig. Och det där är ju den mänskliga kampen. Men när man lever i det så kan man ju också få gå till Jesus, va? När Jesus i bergspredikan i Matteus evangeliet beskriver, pratar om det här, så säger han också så här till oss. Vi vet att vi har saker, men om du ska hjälpa en annan människa och ta ut flisan ur deras öga, så måste du först se till att få ut bjälken ur ditt eget öga. Och den bilden är ju rätt bra i det här sammanhanget, tycker jag. För det också är ju så att om du tänker, om du lyckas att se först vad som är dina brister och dina fel, och så hantera det, låta Guds nåd verka i ditt eget liv så att det får plockas bort ifrån dig, då kommer du också kunna gå till andra personer och tala med dem om, du, det här kanske inte är så bra. Ska jag hjälpa dig att plocka bort den där flisan ifrån ditt öga? För om du inte gör det först, då finns risken att du inte liksom plockar bort flisan, utan du bara trycker in ditt finger i ögat på dem. Och det är inget bra. Om vi nu ska dra den bilden ett steg till från vad Jesus gjorde. Låt oss istället leva i ödmjukhet. Och där finns det också en viktig poäng att inte låta den här ödmjukheten bli liksom falsk ödmjukhet. Så att du går så långt att du liksom börjar döma dig själv. Jag är ingenting värd. Nej, men du har fått nåden ifrån Gud. Rikt överflödande nåd ifrån Gud. Som gör att du kan få gå fri från det som är synd i ditt liv. Det som är fel, det som är negativt, det som är dåligt. Den här kampen behöver inte vara allt som finns i ditt liv. Utan du kan få vända dig till Gud och låta honom få förvandla dig. Och plocka bort bjälken från ditt öga, synden från ditt liv. Vänd dig till Gud, lev i hans nåd. Och i vers 3. Så kommer det som jag ser som det centrala, i alla fall i dagens predikan, men kanske också i det här kapitlet. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Gör allt. Paulus, han har i flera, alltså allt ett vanligt ord i Efesierbrevet. Och alla. För det är Paulus, han skriver om och om igen om Gud, Fader, Son och Ande, att han har gjort allt. Han har gett oss allt i honom. Allt är sammanfattat i Kristus. Och så står det även i vers 6 i det här kapitlet om hur han är över alla, genom alla och i alla. Alltså fokus är för allting på Jesus. Och i det så kan vi också behöva ta ett steg i att göra allt vi kan. För att bevara andens enhet. Vad är det som vi ska bevara? När vi bad förra veckan så blev det starkt för mig det här med Paulus bön för församlingen. Och som också kan vara våran bön för oss själva och för vår gemenskap. Att vi ska få leva enade med varandra. Gör allt ni kan. I några andra översättningar så står det sträva efter att bevara enheten. Det är ju verkligen en frestelse att göra tvärtom. Att på något sätt liksom låta friktion, låta skavet som kan finnas mellan människor och i en församling ibland. Att låta det få bli till konflikter. Och gör vi det så finns ju risken att konflikterna leder till att människor, att det blir sprickor mellan människor. Eller grupper. Och blir det så finns ju risken att det går så långt så att det blir en splittring i församlingen. Det är en risk för oss om vi bara låter det få växa. Men när jag läser det här så uppfattar jag att grunden finns i det som står i kapitlet innan om att vara rotad i kärleken. Grundad och rotad i kärleken. Men det räcker liksom inte, utan vi behöver också vara aktiva i att bevara enheten. Det är ju så att vi kan ju inte tvinga andra att vara eniga med oss. Det kan man ju inte göra. Men man kan ju göra vad man själv kan för att bevara enheten. Och det är det jag tror att det handlar om, va? Och så tänker jag på det som Jesus också säger i en annan del av bergspredikan i Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 9. Där kan du lägga på, Botros, också. Där säger Paulus, eller Jesus, i det som vi kallar saligprisningar, att saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Och då tänker jag, Guds barn, det är ju vi liksom. Den som tror på Jesus. Saliga är den som skapar frid. Det är liksom, det räcker liksom inte att tänka, ja men nu ser jag till så att inte den här konflikten blossar upp. Det räcker inte att tänka, det är inte värdigt riktigt församlingen att säga att det här lägger vi undan, vi sopar under mattan och låter det vara och så tror vi att det löser sig med tiden. Om det nu skulle uppstå konflikter. Utan vi behöver vara aktiva i att skapa frid. Och jag tänker att om man låtsas som att det inte finns, om det händer en konflikt och så låtsas man inte om det, eller man försöker sminka över det som att det går säkert över med tiden, vi låter det ligga, så finns det ju risk för, och jag vet att det finns människor som har fastnat i det, att då ligger den där konflikten och skaver och kan leda till bitterhet, oförlåtelse och oförsoning. Och det är ju liksom inte så här, det är, återigen, vi kan ju inte stå och peka på någon annan, utan vi får ju gå till oss själva och fundera över hur ser det ut i mitt liv? Har jag liksom jobbat på det sättet? Har jag låtit saker bara ligga? Har jag försökt sopa saker under mattan? Och jag vill bara säga till dig också att om du upplever att så är det faktiskt i mitt liv, så skulle jag vilja säga att du behöver inte leva kvar i det. Du kan få bli fri från det. Gud kan få lyfta dig från dig. Och du kan få leva istället i försoning med den som du har varit i konflikt med. Eller är i konflikt med. Så det är för din egen skull. Låt Gud befria dig. Och så kan vi få som församling och enskilda kliva in på riktigt i det som är andens enhet. Tänk att få vara med och se med Guds hjälp en konflikt omvandlas till frid. När jag ser på världen, ser på oss människor, hur vi agerar och hur vi gör, så tänker jag att det är nog svårt. Jag har svårt att se framför mig att vi ska lyckas lösa så att det inte finns några konflikter i världen. Och det kan ju låta lite negativt. Och jag är väl kanske lite av en skeptiker som människa. Men det är det jag ser framför mig. Och jag tror att det liksom, ja, men det, för mig är det helt enkelt så att det som det handlar om här, det är andens enhet. När vi själva ska försöka hålla en mänsklig enhet så kommer vi inte lyckas med det till 100%. Men om Gud får vara med och rena oss och hjälpa oss och jobba med oss, så kommer vi faktiskt kunna leva i enhet med varandra. Det är andens närvaro i oss var och en och i oss som gemenskap som gör att vi kan leva i enhet. Det finns alldeles för många människor som är, som låter sig själva och som blir frestade av makt. Som låter sig själva drabbas av hämndlystnad. Eller som drabbas av det. Som vill hävda sin egen rätt och rättighet till vissa saker och tycker att men det här är ändå mitt. Jag har förtjänat att ha det här. Ingen ska få ta det ifrån mig. Då kommer jag att fightas för det. Och det finns alldeles för många som upplever att, ja, jag tycker det är sorgligt, men att den har gjort så mot mig och därför har jag rätt att göra så tillbaka. Eller ännu värre tillbaka. Låt oss istället leva i ödmjukhet, i mildhet i tålamod och överseende med varandra. I kärlek. I kärlek. När Paulus skriver vidare så skriver han en kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Det är en herre, det är Kristus, det är en Gud. Det är en, det är en enhet. Kristus är i centrum. Jag tycker att jag ser det när jag läser det här kapitlet, att det är precis som i övriga Efesierbrevet, är Jesus i centrum. Han är fridens band som är det som håller oss samman. Han är den som bygger upp kroppen, håller samman kroppen. Så det är liksom honom vi behöver vända oss till. Han är huvudet för kroppen. Han är den vi har blivit förlåtna av och kan förlåta varandra tack vare. Det är Kristus det handlar om. Och jag vill bara säga till dig som här, liksom, nu går vi lite mot avslutningen här, men grunda ditt liv på Jesus. För då kommer du kunna leva på det här sättet. Gör du inte det blir det jättesvårt. Men vi har så lätt att frestas eller falla för att grunda våra liv på andra saker. Vi grundar våra liv på relationer till andra människor. Eller på andra människor. Vi grundar våra liv på hälsa. Eller på karriär. Eller på prestation. Eller vi kan grunda våra liv på, vad heter det? Att liksom få leva ett långt liv. Eller få se ung ut. Alltså folk grundar sina liv på allt möjligt. Som förmodligen kommer krascha. Du kommer inte kunna hålla kvar vid alla människor i alla dagar. Du kommer inte kunna hålla kvar vid din karriär, dina prestationer, din hälsa i alla dagar. Men det finns någonting som du kan hålla fast vid i alla dagar. Och det är Jesus. Och det är därför jag tänker att det här kapitlet utmanar oss i att Kristus för oss innebär att vi ska leva med Jesus. Jag för Kristus på något sätt. Vi kan ibland också faktiskt, och det här finns risken när vi pratar om just det här med enheten i församlingen. Så finns det risk också att vi hänger upp våra liv på församlingen. Eller på en pastor. Eller på en annan ledare. Eller på gemenskapen i församlingen. Men jag ska säga till dig, mitt liv är inte tillräckligt bra för att du ska hänga upp ditt på det. Det är inget bra för dig. Häng upp ditt liv på Jesus. Och jag tror inte den här texten menar att det är så vi ska hålla de inbördes relationerna så högt att de tar Guds roll och plats. Utan han är fortfarande i centrum. Andens enhet. Så vi ska göra vad vi kan. Allt vi kan för att hålla andens enhet genom fridens band. Och i det så innebär det att vi ska försöka leva våra liv i ödmjukhet, mildhet, tålamod och överseende med varandra. Helt enkelt leva våra liv i kärlek. Jag säger helt enkelt, men jag vet att det inte är helt enkelt. Du har idag fått en utmaning om att leva ditt liv värdigt vår gemensamma kallelse. Och vi ska alldeles strax fira nattvard. När vi firar nattvard så påminner vi oss om det viktigaste av allt i våran kallelse. Och det är att Jesus Kristus har dött och uppstått för våran skull. Det gör vi när vi firar nattvard. Bland annat det. Jag skulle vilja avsluta min predikan med att avsluta med de orden som Paulus avslutar kapitel 4 med. I vers 32 så skriver han, då har han nämnt en del negativa grejer. Så här saker som vi skulle kunna leva våra liv efter. Och så säger han, var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Amen.